Okej, Elsa, min andra vecka på kirurgen och jag är så glad att få släppa det här avsnittet för att få gå tillbaka lite grann till akuten och den otroligt härliga miljön som finns där. För jag saknar verkligen så mycket akuten. Jag håller på att gå sönder på kirurgen.
Jaså, det är så pass. Du känner att du var hemma mycket mer på akuten än på kirurgen, eller?
Alltså jag tänkte på det idag när jag stod där. Och det är en skillnad mellan olika operationer. Så exempelvis när jag står på bröst eller någonting där jag kan liksom se och greppa. Och det är liksom gravfiska linjer man skär och liksom det, man kan ta på det. Men jämför det med exempelvis övre gastrokirurgi. Att man opererar bort en gallblåsa genom en titthål, du vet. Och så pillar man och man håller på att dissekera och... Så står man där bredvid. Det är säkert jätteroligt för den som gör det. Men att stå och titta på det. 2 timmar. Alltså bara sitta och titta på något. Alltså det är inte. Jag är ju ingen Netflix-människa. Jag tycker det är dödstråkigt.
Jag relaterar. Ja, alltså man har ju ändå haft många tillfällen på läkarprogrammet. Och man har stått eller suttit inne på en operationssal. Och bara passivt tittat. Alltså jag somnar nästan.
Jag vet.
Förlåt, men det är så tråkigt. Det är faktiskt,
jag håller med.
Ja, jag tyckte ju kirurgen var det tråkigaste slash värsta på hela läkarprogrammet. Det är många som kommer säkert tycka att jag är dum som säger så. Men alltså, det är inte för alla.
Nej, verkligen.
Och okay, som du säger, vi ska inte hitta med på det.
Vi får ta med om kirurgi sen. Men jag ville bara inleda det här med att jag tycker det är otroligt roligt att släppa det här avsnittet med Arin, akutläkare. Och de har ju egen podd också, Akutläkarpodden. Jag älskar hans energi, hans engagemang och hur driven och rolig han är.
Ja, alltså jag lyssnade ju precis igenom hela avsnittet. Jag brukar alltid lyssna igenom innan vi släpper. Och jag måste säga att jag är så stolt. Jag tycker att det har varit så sjukt bra avsnitt. Och jag är bara så himla nöjd med det. Så det känns faktiskt extra roligt att släppa det här poddavsnittet. Sen tycker jag om alla våra avsnitt. Men det här är någonting utöver det vanliga.
Läkare med Värna och Elsa.
Då välkomnar vi in Arin Malkomjan som är har en lång eller du är ju akutläkare, men jag har läst på nu och du är har varit AT-studierektor. Du har varit ordförande för Svensk förening för akutsjukvård. Just nu jobbar du som ST-studierektor för akutkliniken Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Och dessutom jag hittade dig för att du har grundat podden Akutläkarpodden. Och så tyckte jag var lite kul att på din LinkedIn så skriver du ganska högt upp att du drömmer om att utveckla feedbackkulturen inom sjukvården.
Precis.
Spännande.
Och, sen jobbar jag på akutläkarbilarna i Stockholm också.
Ja, supermånga strängar på lyran.
Ja. Jag tror inte jag har gjort så lite som någonsin som nu faktiskt. Jag bara har bara 2 jobb och lite poddande. Så det jag har lugnat ner mig.
Jag befinner mig just nu i Varberg och gör AT-tjänsten här och är helt inställd på att bli akutläkare. För jag har min akutläkarplacering. Jag älskar med Varberg att man har 3 månader gånger 2 bara på akuten under AT. Och det var en orsak varför jag ville hit. Så jag tycker att det är så kul att ta dig med i podden och höra vad du tycker om att vara akutläkare och vad du har för erfarenheter. Jätteroligt att du är här.
Jättekul att få vara med och få berätta om akutsjukvård.
Det är viktigt. Men om vi bara kort, varför ville du bli läkare från början?
Det är svaret rätt så roligt och löjligt samtidigt. Nu är ni väldigt unga, men cityakuten, ER, gick när jag gick i gymnasiet. Varje måndag på 3:an, klockan 9 eller 8 var det var. Och jag älskade det. Och sen fanns det en läkare där som var läkarstudent eller intern, AT-läkare typ, som hette John Carter. Och honom älskade jag, idoliserade honom, tyckte han var så cool. Han började först en surgical residency, han skulle bli kirurg, men sen så hamnade han jämt på akuten, så bytte han och blev akutläkare istället. Det var häftigt. Jag tycker det var så coolt allt det där de gjorde. Som man gör när man går i gymnasiet. Men sen hade jag inte betygen för att plugga till läkare. Så jag skulle bli ekonom istället. Men sökte ändå till Karolinska och såg en annons om att bli läkare i Ryssland. Så jag tog chansen då och åkte till Ryssland och pluggade till läkare. Så jag bodde i Sankt Petersburg i 7 år mellan 00 och 07. Så det var min resa.
Coolt! Hur var det att plugga till läkare i Ryssland? Var det på engelska?
Ja, det var på engelska. Patientkontakten var på ryska. Så det fick vi lära oss. Penalismen var underbar. Mycket piska. Ingen morot. Den använde de också som piska. Så det var 7 väldigt tuffa år studiemässigt. Då, men väldigt roliga år. För det var i Ryssland. Det var billigt. Det var sprit. Och det var kul allmänt. Det var ett annat land. Så man såg också Rysslands utveckling under de här 7 åren. Putin hade precis blivit president och oljepriset var högt och utvecklingen var enorm i det landet under de åren. Från sovjetstat fortfarande 00 till alla hade moderna stora Porsche 07 liksom. Så det hände mycket på de där 7 åren. Sen kom jag hem. Jag hade en kompis jag hade pluggat med som hade börjat jobba i Oskarshamn och gjorde AT där. Jag frågade om man kunde fixa Vic-ul. Tjänst åt mig där medan jag gjorde Thule-provet som det hette. För att är man utanför EU-ESS så måste man klara av vissa saker för att bevisa att man inte har köpt hela utbildningen och sådär. Och i väntan på att jag skulle plugga och klara den så var jag Vic-ul på Oskarshamn. Och sen när jag klarade den så blev jag AT där. Och sen gjorde jag min AT-tjänst. Ett litet sjukhus, man var ensam på nätterna på hela sjukhuset, ensam läkare. Men narkossjuksköterska tillgänglig och 30 minuter på bakjourerna då. Innan de kunde komma in. Så det var cowboy. bra och dåligt på många sätt. Och där lärde jag mig att på avdelningen är det tråkigt. För mig. Ingen dissar inte någon som tycker om det. Utan man skulle liksom. Man kom till jobbet 8:00. Morgonmöte. Och sen så skulle man sitta och läsa på till 9:00. Komma överläkaren in. Och sen ska man börja om från början. Och sen fanns det långsamma. Fanns det snabba. Och någonstans strax innan lunch så var man klar med sina 8 patienter. Och så skulle man sitta och tugga igenom daganteckningar, epikriser, röntgenremisser, jada. Och jag var alltid klar till en sen lunch. Och sen gick jag åt lunch och sen gjorde jag ingenting på eftermiddagen. Och sen sjuksköterskeronden vid skiftbytet vid 3. Och sen tack och hej då. Men när jag var på akuten, då hade jag kul. Då kunde jag ta patienter precis i min egen takt. Jag behövde inte vänta på någon. Jag såg också nya saker hela tiden. Så blev det med att jag tog fler jourer. Undvek avdelningen så mycket det gick. Och eftersom Oskarshamn var så långt borta från Stockholm. Och jag orkade inte åka buss i 6 timmar för att komma hem till mamma och pappa. Vilket jag inte vill vara hemma hos ändå. Så jobbade jag otroligt mycket jourer. Så jag var ju jämnt på sjukhuset. Det finns en rolig artikel från 2009. Där DN går igenom läkare som har övertidstimmar. Så fanns det 13 läkare i hela Sverige 2009 som hade mer än 600 timmars övertidstimmar i hela landet. Det fanns en i Kalmar län och det var AT-läkaren Arin. Så det var 613 övertidstimmar 2009 som var AT-läkare. Så jag bodde ju på sjukhuset och jag älskade att jobba. Och det är det jag säger till alla. Jag är inte en smart människa. Jag är inte en så här bokmänniska, men jag har gjort och sett så många patienter så jag har lärt mig den vägen istället. Och det är min rekommendation till alla, oberoende av vilken specialitet, titta på patienter och jobba. Det är bästa sättet att lära sig på.
Du prickar 2 saker från, jag hade gjort en sån här lista nu när jag har insett att jag tror jag passar så himla bra till akuten. Och en sak på den där listan var att dels att man får jobba i sin egen takt, men man har alltid ändå ett team. Alltså det finns ändå sköterskor man jobbar tillsammans, men man är inte ensam liksom, på det sättet som man skulle vara på en vårdcentral där man sitter i sitt eget rum och liksom sådär. Överläkare på akutmedicin. Alltså det finns inte
akutsjukvård. Liksom... Du får aldrig säga akutmedicin. Det finns inte.
Akutsjukvård.
Ja, akutsjukvård.
Men det finns väl inte överläkare på akutsjukvård?
Du pratar med en just nu.
Är det så?
Ja. Vet ni vad som krävs för att bli överläkare i någonting? Överhuvudtaget?
Nej.
Alltså jag har alltid funderat på. För att när man har gjort sin ST klart. Då är man ju sin specialist. Men jag har aldrig förstått skillnaden på att vara specialist. Och att vara överläkare.
Precis. Jag tänker att det är bara en tjänst.
Ja, det är exakt vad det är. Det är bara en tjänst som specialist, men det har lite kriterier för att uppnå det. Det finns något som heter BÖL, biträdande överläkare på många ställen, och så finns det ÖL-överläkare. Och vanligtvis brukar kriterierna vara BÖL efter 3 år, ÖL efter 5 år. Mm. På ett ungefär. Det finns undantag till reglerna. Och sen så på universitetssjukhus så kan du inte bli ÖL om du inte har doktorerat.
Okej.
Så det kan vara den eviga bölen. Det kan vara 50 års erfarenhet och inte doktorerat. Då får du inte en öltitel, för det är deras hårda regler. Medan psykiater blir alltid öl direkt när de blir specialister.
Mm.
Och i ölen betyder att du har ett ansvarsområde med extra administration. Så överläkare har ungefär 10-20% administration automatiskt i sin tjänst. Där de är typ en schemansvarig eller traumaansvarig eller någonting. Går och sitter på möten och använder den admin-tiden. Så då är man överläkare. Det är en tjänst. Du är fortfarande en specialist. Men det har små kriterier till det.
För nu, okej. Okay, för att vi inte får en... Så att det inte missuppfattar mig. Men typ när jag jobbade på geriatriken. Då var överläkaren träffade... Alltså, okej, det var olika för olika. Men de flesta träffade inte alla patienter. Utan just skötte den administrativa delen. Och hjälpte oss underläkare då. Tänka, tog alltid sista beslutet såklart. Och liksom ja, hjälpte oss. Och det är lite så jag känner att jag vill inte hamna där. Att man sitter med som ett...
Så, bollplank man, och längst bak och inte träffar patienter.
Exakt.
Det blir ju så på ett sätt just nu. Mitt jobb är väldigt mycket... Vi kommer till det. Lugn. mitt jobb är väldigt mycket bara ett bollplank. Men också så här... Det jag tycker är viktigt från underläkarsidan, som jag har liksom tjatat om ett par poddavsnitt tidigare, det är att mitt jobb när jag sitter som ledningsläkare eller avdelningsöverläkare eller vad som helst är ju inte bara att sitta som en bollplank. Det är också att stötta dig. Och ditt jobb är inte att, åh nej, nu måste jag gå och fråga igen. Utan ditt jobb är att fråga mig. Jag får betalt för att svara på dina frågor. Så ännu viktigare till alla som lyssnar som är underläkare, AT-läkare, vad som helst. Gå då och ta in den där jävla ledningsläkaren eller överläkaren eller vad det är. Och säg, jag vill att du tittar på patienten. Jag vill att du lyssnar på de här lungorna också. Jag vill att du klämmer på den här buken också. Gör det. Det är inte bara liksom att efter ett tag när vi börjar lita på er så släpper vi er mer och mer. När vi känner er och tro mig, vi specialister och överläkare, vi pratar om er hela tiden. För att man vill ju inte släppa loss en cowboy som jag var själv en gång i tiden. Men när ni märker att de släpper det, alltså det är viktigt att ta tillbaks det också. Att ta med era överläkare in till rummet och se, hade jag rätt? Eller vad är det som är konstigt? För mig är det jätteviktigt att ni gör det. Då går jag och sen får jag också träffa patienter. Det tycker jag är kul. Och då kan vi nästan avsluta patienten tillsammans där och då. Efter jag också har klämt på buken. Så det är viktigt. Men ja, just nu hamnar vi där eftersom vi är så få specialister. Men målet är, för akutsjukvården i alla fall. Jag kan inte prata om de andra specialiteterna. Det är att vi ska uppnå så många specialister i landet. Så det blir lite som USA. Att man har... bemannar golvet med specialister och sen har enstaka få ST-läkare som man utbildar. Men specialisterna ska träffa patienterna och handlägga dem själva. Det är akutsjukvårdens mål. Eller har varit när jag var i styrelsen för Svesen i alla fall.
Nej, för jag är nyfiken på just det här med akutsjukvården i Sverige. Jag tycker inte bara min uppfattning när jag har varit ute på praktik och jobbat på olika sjukhus. Tycker jag inte att på akuten att det är speciellt mycket renodlade akutläkare som är specialister i akut, vad sa du, akutvård skulle man kalla det?
Akutsjukvård, specialister akut i akutsjukvård.
Akutsjukvård.
Vad har du varit?
Ja, vart har jag varit? Jag har varit alltså, på alla 3 sjukhusen på Sahlgrenska som är ju, alltså Sahlgrenska har ju 3 sjukhus där jag har varit. Jag har varit här på...
Sahlgrenska har ju akutläkare, men de täcker inte 24-7 ännu. Östra har otroligt många akutläkare. De täcker väldigt, väldigt mycket fler pass, men inte 100% heller. Det är egentligen nästan bara 2 sjukhus i hela Sverige som täcker med läkarsidan med akutläkare heltid. Linköping sedan flera års tid och Sös är uppe i nästan, ja det är i alla fall 98% plus då. Nästan heltid. Alla andra är ju inte. Vi i Mälarsjukhuset kommer i höst komma täcka hälften av alla passen. Så vi är up and coming. Vi är uppe mot 500 specialister nu, varav säkert 100 plus är inte aktiva inom specialiteten. Och vi behöver, har vi räknat ut, ungefär 1200-1300 specialister kanske för att täcka alla 63 ungefär akutmottagningar som finns i landet. Så vi är långt ifrån att vara där.
Jag har bara en nyfiken fråga. Har du någon aning de här 100 akutläkarna?
Vad de gör?
Ja, vad gör de?
De första 100 akutläkarna som blev specialister i akutsjukvård så gick 70... Och på den tiden så var man tvungen att bli dubbelspecialitet. För när specialiteten kom 2007 så hade man tvungen att vara basspecialist i någonting. Kirurgi, allmänmedicin, internmedicin, anestesi, vad som helst. Inte labbmedicin av något slag dock. Och sen fick du 2 års tilläggsspecialitet i akutsjukvård. Av 100 de första så var det 33 som jobbade inom akutsjukvården. Så 67 av dem gick tillbaka till sina basspecialiteter. De fortsatte vara kirurger men var dubbelspecialister på pappret. Och sen har det tillkommit, jag känner ju några som inte orkar jobba till exempel i Stockholms sjukvården längre, som jag själv, jag bor i Stockholm men jobbar i Eskilstuna, då jobbar de på nära akuterna. Jo, de jobbar som akutläkare visserligen, men det finns många som har släppt och börjar bli allmänmedicinare och går tillbaka till basmedicin, basspecialitet där också, eller blir chefer, många försvinner på så sätt. Ja, det är en tuff specialitet på så sätt att vi inte etablerade. Det är inget etablerat system. Vart den hamnar så är konstant under uppbyggnad. Och det kan slita på en rätt så hårt. Men Varberg har de inte helt. De har ju Nätten exempel fortfarande hyrläkare. Och vad var det, inte för bara 2 år sedan så var det anställningsstopp. Så under 2 års tid fick de inte anställa ST-läkare. Utan folk gick och vickade under 2 års tid. Och det gjorde ju så att de tappade folk bara för det. Så det hände ju... Det är svårt att jobba i en sån miljö istället för att komma till en etablerad specialitet som kirurgi eller anestesi. Där allting finns där. Du har dina gamla specialister, du har dina professorer, dina gamla överläkare. Och sen är det tryggt och sen har de en plan. Medan vi, när du kommer in, förutom att du ska ha en plan för din ST, du är med och bygger en klinik. Det är inte lätt. Och bråka med alla andra, för vi tar en tårtbit från exakt alla specialiteter. Och de vill inte bli av med den tårtbiten alltid. Så det blir
just som det blir. Men det kan också vara roligt.
Roligt. Det är jag ju med i det fortfarande. Ja. Liksom. Så jag har inte gett upp än. Jag försöker bara hitta sätt för att det ska bli lättare.
Jag ska ta en till sak från min... Nu vi pratade om att nu har du lärt mig att det finns överläkare också inom akut sjukvård. Och då är min nästa fråga. För på min lista står det att det är som en positiv plusgrej att det är ganska lite admin på akuten, tycker jag. Jag upplever det så som AT-läkare. Att ja, absolut, man gör diktatet och ibland lägger man in patienter och vissa saker behöver man följa. Men ytterst lite. Hur upplever du som överläkare inom specialiteten? Är det liksom mycket adminbörda?
Nej. Jag brukar säga, har jag fått post så jag har gjort fel. Så enkelt är det. Har jag fått på så har jag blivit anmäld. Ett patientärende. Eller så har jag skickat en remiss jag inte borde. Och nu har jag fått svaret för det. Jag måste ta hand om det. 3 veckor för sent för jag har inte jobbat. Jag jobbar ojämna tider. Jag är borta jämt. Så som akutläkare gör vi rätt som vi ska jobba på ett korrekt sätt. Så ska du inte ha administration mer än att signera dina anteckningar som du har gjort. Så du ska aldrig ha någonting hängande. Du ska aldrig ha återbesök. Du ska ha aldrig någonting uppföljning. Det finns inte. Det går inte. Att ha det som akutläkare. Vi har ingen admintid på så sätt. Vi har admintid kanske varannan vecka. Och om någonting är akut inom en vecka. Det är bara att glömma. Du ska inte ta det. Och du kan inte ta det på morgonen när du börjar jobba heller. För du vet inte när ditt nästa pass är. För vi jobbar ojämnt. Du jobbar inte kontorstider plus jour. Det är inte akutläkare optimalt. Utan vi jobbar 3 skift. Precis som sjuksköterskorna gör. Fast vi har kompen då, som gör så att vi jobbar mycket glesare än de gör. Så det kan ju vara inte ett pass på 7 dagar ibland. Och då är det inte bra att man har liksom något som väntar i lådan som är akut. Så nej, ingenting sånt. Väldigt minimal admin. Det tycker jag kanske inte de andra specialiteterna om att vi lägger bördan på dem. Men vi är inte en utredningsspecialitet. Vi ska inte vi ska inte fortsätta utreda någon när de har lämnat akuten. Vi är klara när de har lämnat akuten. Då blir det någon annans taskigt nog problem. Så du har rätt. Vi har inte så mycket adminbörda. Det är det som är positiva med det här. Vi är klara.
Och varje gång man kommer till jobbet, förutom signeringskorgen då, så är det nya patienter. Eller ja, vi har ju de som behöver komma, eller som kommer ofta till akuten kanske. Men det är ändå, man börjar på något sätt på rent bord, känns det som, varenda dag.
Mm, precis, det är inte, åh nej, just det, den här som jag fipplade igår med, tog ett nytt CRP, vad ska jag göra med den idag? Nej, de finns inte. Mm. Det är helt rätt.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Det här är ju en bred fråga och det beror ju såklart på vart man jobbar. Men i Sverige och av din erfarenhet, vad är vanligaste sökorsaker på akuten? Typ topp tre.
Jag var tvungen att kolla upp det här. Jag gick in i Google, Socialstyrelsen och allt sånt där. Det är de här som man kan förvänta sig. Det är bröstsmärta, det är dyspné och det är buksmärta. Mer eller mindre. Det är de jättevanligaste. Och sen så är det säsongbaserat, såklart. Jag menar, gissa vad det var under covid. Dyspné, feber, influensasymptom. Under flunsen, samma sak. Under barnakuten, vad har vi under RS-perioden? Dyspné och hosta. Så vi har ju pikar av olika också. Men liksom basic, det vanligaste är ju bröstsmärta, dyspné, buksmärta. Den stora
för delen. För de som inte vet vad dyspné betyder.
Andningsbesvär. Och då kan ni förstå hur mycket som ingår i en bröstsmärta, andningsbesvär och ont i magen. Det är ju 90% av medicin, mer eller mindre. Och kirurgi.
Oh ja.
Så ja, det är det vanligaste. Men sen så kan det vara vad som helst. Det är det som är det här roliga med det. Detektivarbetet och luska ut vad det kan vara.
Ja. Och det är ju också ofta att hitta orsaken. Eller liksom hur man ska gå vidare och hitta framförallt vad är allvarligt. Vad behöver vi göra något åt? Och vad är bara en förkylning?
Mm. Underbart att höra. Exakt så. Uteslut de farliga och resten spelar nog inte så stor roll. Inte på akuten än.
Nej. Hur tycker du, redan när vi nämner de här sökorsakerna så förstår man ju, oavsett om man har studerat medicin eller om man lyssnar som bara allmänt hälsointresserad, att det är en väldigt stor bred kompetens en akutläkare måste ha. Hur upplever du som har ändå varit specialist några år, eller jag vet inte exakt hur många år, men hur handskas man med den breda kompetensen?
Alltså, jag tror problemet som alla gör fel med att se på akutsjukvården och det vi gör är att de ser sig från sin egen specialitetsvy. De ser, aha, så du ska kunna allting jag kan som infektionsläkare. Aha, du ska kunna allting jag kan som kirurg och så vidare och så vidare. Och svaret är nej, det är inte så. Vi ska kunna, definitionen på specialister i akutsjukvård, vi är specialister på initialt omhändertagande av akutsjuka patienten med tidskritiska tillstånd i alla åldrar som presenterar med ett symptom eller flera. Och vi ska vara specialister från larm till patienten lämnar akuten. Så alltså från att patienten ringer till prehospitala vården till patienten på akuten och sen går därifrån. Så om du kollar så är det väldigt tunt men brett. Det är inte djupt och brett. Som allmänläkarna behöver ha. Men de har ju också inte lika mycket akuta och har sin tid på sig. Så på så sätt, när man tittar hur tunt det är vi ska kunna, så är det inte så farligt. Och vi ska inte kunna infektion eller kirurgi. Vi ska kunna symptombaserat. Är patienten sjuk? Ja, då tar vi hand om sjuka patienter. Det är vad vi var duktiga på. Vi är duktiga på critical care. Den tidskrävande, jättesjuka patienten. Vi är den här... De akuta, allting du kan sätta akut framför. Akutmedicin, akutkirurgi, akut. Vi kan akutdelen. Sen hur man opererar, jag har ingen aning. Till exempel, det var många år sedan en överläkarinfektion sa, men det står ju att ni ska kunna, fan var det? Malaria eller tuberkulos. Men jag har inte ens sett en sån patient. Jaha, hur lär du dig den? Nej, men jag läser om det. Så du menar att jag är så dum så jag kan inte läsa till med den kunskapen du kan, eller? Så det är så de inte tänker. Ja, det finns något som heter HALO. High acuity, low occurrency. Och då är det som jätteakuta saker som kirurgisk luftväg eller något sånt liknande. Ett enklare exempel är hjärtstopp. Det händer inte så ofta. Det händer ofta överallt. Men för dig och mig, för att vi ska träffa hjärtstopp, så är det några gånger per år max. Och det händer ju för sällan. Men ändå är vi där och övar och tränar och läser på. Kommer det och då lär vi oss det.
Jag hade varit på akuten 2 veckor. Och det hände mig.
Vad gjorde du då?
Alltså det var otroligt att allting gick som alla säger, alltså det hände inte så ofta just på akuten. Men, och det var oväntat liksom, det var inget vi hade kunnat förutspå när patienten kom in så. Men det gick som på en träning, för alla har tränat så mycket. Alltså det var otroligt. Jag hade gjort den här kursen, HLR-kursen under inre veckorna, och jag behöver reflektera över efter att det var så coolt att få vara med i det teamet där varenda visste vad de skulle göra och alla var i liksom, nu gör vi det här tillsammans mode. Och sen tog vi hand om det annat liksom, men man får ju massa känslor efteråt, och i alla fall jag som är nu, det var jättejobbigt, men det tog man hand om sen liksom. Men i situationen det gick liksom, ja men det var perfekt, allting gick
precis, och det är ingenting som händer så ofta, för det händer ofta som sagt på akuten, men inte för individerna som var i rummet. Det händer då och då. Vi övar en gång om året. Men det räcker på något sätt för att teamet ska funka. Någon erfaren är där och driver den, oberoende av om det är en undersköterska, sjuksköterska eller läkare. Och det funkar. Jag menar, jag lärde mig inte hjärtstopp ordentligt förrän jag började jobba prehospitalt. Och då har ambulanscrewna ungefär 3-4 per år. Som är ute och rullar hela tiden. Jag på akutläkarbilen som tillkallas på alla kunde ha 3-4 per pass helt plötsligt. Då började jag äga situationen. Inte innan dess. Jag hade ju gjort en hel ST på SÖS-akuten som var liksom Nordeuropas största akutmottagning då jag jobbade på den. Och sen Sankt Göran som blev Sveriges största akut då när jag var där. Helt plötsligt av någon anledning. Men inte ens då var jag liksom trygg med att ta hand om hjärtstopp. Förrän jag hamnade och hade 3-4 per pass. Och det kommer vi inte i närheten av. Och det här är en av de här sakerna som vi ändå måste kunna. Det är ingen jävel som klagar på att nej, men du ska inte ta hjärtstopp. Nej, och det här jag menar att det är akuta saker som händer sällan. Men vi övar, vi läser på och sen steppar vi upp. När det väl gäller.
Jag tycker det var en bra förklaring det du sa om att det är liksom, istället för att jag såg det framför mig när du sa att istället för att ha liksom en smal men djup kunskapsområde så har ni liksom en platt skiva, men ni täcker en större bredd. Det är väldigt bra målande bild. Men jag måste också ställa in en liten så här inflikare på när du pratade här om akutläkarbilen, sa du det?
Ja, precis.
Det är en arbetsplats, jag har inte hört talas om det. Kan du berätta vad...
Akutläkarbilen finns på två orter just nu. I Stockholm och i Göteborg. I Stockholm är den nästan likadan. I Göteborg finns det två olika sorters. Jag jobbar i Stockholm med akutläkarbil Nord och Syd som det heter. Då bemannas det av en akutläkare och en narkossjuksköterska. För att vi är inte så hype på luftvägen ännu. Nationellt. Men internationellt så är vi akutläkare och hanterar luftvägen som narkosläkare. Och sen så har vi en narkosläkarbil kan man ju kalla den för. Det är narkosläkare och en ambulanssjuksköterska som sitter där. Vi har mer eller mindre samma uppdrag. En liten skillnad i Stockholm är att narkosläkarbilen tillkallas först. Och också, om vi är närmast så tillkallas vi på det. På barn som har satt något i luftvägen. Så då tillkallar man dem då också. Eller först. Eller beroende på närm. Ja. Men vi är en förstärkningsenhet till ambulanserna. Så ambulanserna rullar på som vanligt. De åker på alla. Vi kan inte ta en patient. Vi har ingen plats för det. Vi har bara massa utrustning. Så när ambulansen behöver hjälp, då skickas vi. När det är större händelser, man behöver läkare på plats eller högre medicinsk kompetens som vi är egentligen, då skickas vi. Men jag får säga att det finns 250 000 prehospitala transporter i Stockholm per år. Jag tror vi åker på 5-10 000 och inte ens kommer fram på alla. Så vi gör ju inte många knop så att säga. Vi åker snabbt, men det är inte många jobb per pass. Och ibland gör vi skillnad, men ibland inte. Men det är roligt, det är häftigt och det är skönt för ambulansen att ha extra händer och en lite större medicinsk kunskap i mig då. Så det är vad vi gör. I Göteborg ser det lite annorlunda ut.
Är det här privat eller är det liksom kopplat till regionen?
Det är regionen som har det, men det är ute på privat bolag, Capio då. Capio läkarbilar. Och det har varit i 5 års tid. Och det är ett år kvar så och sen valde regionen att ta in det till sig själva igen. Så nu kommer regionen om i augusti nästa år ta tillbaka akutläkarbilen.
Coolt.
Okej. Nu igen min personliga nyfikna fråga. Vad gör man då? För jag är mest orolig. Exempelvis det du beskriver nu. Det låter ju väldigt häftigt att jobba i en akut läkarbil. Men om det då inte är några larm där, dit man åker. Vad gör man under tiden? Sitter man bara? Det låter jättetråkigt.
Otroligt mycket softtid. Tyvärr, det tycker jag är tråkigt. Men nu senaste månaden så har det hänt någonting. Då kan vi gå in på SOS lista. Och plocka ambulanstvår som det heter. Ambulansen prioriteras ju från 1 till 5. Eller 1 till 3, 4. Det är lite olika beroende på vad de ska göra. Och vilken sorts ambulans är det. Men akutambulanserna prioriteras 1 till 3. Och då kan vi gå in på den här listan. Om det finns för många patienter som behöver ambulans. Då blir det en lista hos SOS. Och den listan tar tid. Och då kan vi gå in och se, okej, fan, det här ser ut att vara någonting jag kan fixa. Så här, ryggsmärta, har svårt att gå. Så bara, vad gör vi med dem på akuten? Alvedon, Ipren, lycka till, sjukgymnast. Ja, men då, om jag åker och tar den under min softtid, träffar patienten, ser till att mobilisera den, ger den lite knark, skriver ett recept och säger, hör du, gå till sjukgymnasten, det här kommer att bli bra. Då har jag sparat en akutambulans. Ungefär 1 till 2 timmar. Och det ökar ju beredskapen i regionen. Så att någon som är sjukare kan få den ambulansen. Så nu har vi börjat jobba mycket mer mot de patienterna när vi inte har. Såklart när vi är hos en sån patient och det finns någon som blir jättesjuk och blir en prio etta. Då avbryter de vårt uppdrag och drar oss dit. Såklart. Men så det är ju bra att vi nu rullar mera.
Vad bra, det låter positivt. För jag tänker annars så låter det lite som, för jag var länge inne på att bli narkosläkare och sen började inse att jag kommer ha svårt att sitta och ta det lugnt när man ska vänta så mycket. Jag kommer liksom
den mest välinsuttna soffan är på operation. Fikarummet.
Inget för dig, Vanna.
Nej, jag kommer bli galen.
Nej, och ni är ju väldigt sportiga tjejer. Jag har kollat in Instagram på er båda två. Alltså utan en hård träningspass på morgonen så är det svårt att sitta på den här stolen. Och visst, narkosläkare jobbar också prehospitalt väldigt mycket med sekundärtransporter med helikopter och liknande. Men det är en IVA-patient som ska åka från en punkt till en annan. Och det är väldigt mycket att sitta. Visst, så länge patienten finns något att göra. Men nu för tiden är ju sprutpumpar och allting fixade. Så man åker mer som en garant mer än en vårdande person. Jag inte skulle klara av anestesin. Jag har varit där 3 månader. Jag klättrar ju på väggarna. Det gick inte. Och jag är inte så fysiskt aktiv som ni är dessutom. Nej. Det går. Det finns många dampisar på narkosen. Det måste jag säga. Och Hilda som är från podden också. Hon är också likadan. Men hon klarar ju av det. Men man kan nästan se att de söker jobb på ett annat sätt som människorna. Man kan ju alltid gå pilla lite. Man kan alltid gå hjälpa den där extra som inte behöver, narkossköterska som kan sköta det själv. Man kan alltid vara liksom hjälpa till den och söva den patienten eller väcka den också. Så det, man kan skapa jobb. Ja, det finns ju dampisar uppe på anestesin såklart. Men vi är nog fler inom akutsjukvården tror jag.
Ja, det har jag hört mycket om.
Ja.
Så är det. Ja, vad kul.
Okej, men då vill jag veta vad du, Arin, tycker är bäst och sämst med att vara akutläkare.
Bäst är nästan allting. Variationen. Jag är en människa som blir tröttnar väldigt lätt. Jag antar att ni är likadana. Jag gör monotona samma sak, samma patientgrupp. Det går inte och därför passar akutläkeriet så bra för mig. Men också tänker man, är det inte samma flöden in på akuten, samma dyspnea? Nej, alltså varje bröstsmärta är precis som varje individ är. De är olika och folk beskriver sina saker olika. Slutresultaten kanske blir de samma, ibland inte. Och sen så har vi säsongsvariationerna. Influensan, första halkan, det är ju ren ortopedi vecka den veckan liksom. Då önskar man att man har tränat underarmen lite mer än för alla frakturer man måste dra. Och det, är så, det är konstanta variationer. Man vet inte hur han är. Jag har en läkarkollega i Eskilstuna som är läkarchef. Och vi brukar prata om när det är en riktigt, riktigt dålig dag på akuten. På så sätt att det är kaos. Det är 2-3 larm samtidigt. Och det är 50-60 patienter när det ska egentligen vara 30-40. Och då brukar vi titta på varandra och säga bara, hur mår du nu? Jag mår skitbra. Det här är perfekt. Jag har aldrig mått bättre. Och då är vi båda höga. För att då kickar det in. Det då, inte förrän vi är uppe i liksom masstrauma, liksom massskada, alltså, eller långa köer på akuten. Då jävlar. Det är inte den där, Arin sitter alltid på stolen. Han är så, liksom, han är så lat. Så bara, det fattar inte händer något när det är liksom så här få patienter. Det är ingenting för mig. Det måste bli mera för att jag ska aktiveras. Så det är den, att jag har någonting efter 15 år fortfarande liksom, det är det roliga. Det tråkiga är ju att, som jag pratade om tidigare, tårtbiten. Det är ju svårt att komma in när man haft, traditionellt har varit underläkare på akuten, mottagningarna. Så att ni jobbar på akuten av olika slag och sen så från olika organspecialiteter, internmedicin, kirurgen, vad det nu är. Och efter, så att kirurgen är praktiskt exempel, vi kan ta dem. Efter 2 år så är kirurgen tillräckligt bra för att börja småoperera. Kanske ronda lite själv. Efter 3 år, då ska de vara mer på operation. Och det är helt rätt, det är där de ska satsa. De är dyra resurser, de ska inte göra någonting annat än operera. Så de måste vara där. Och då kommer det någon ny där nere. Så de har en vana att det finns otroligt unga, kulturen har en vana. Att det finns otroligt unga, oerfarna läkare på akuten. Och sen kommer jag som har jobbat akuten och sett fler kirurgpatienter än en ny specialist i kirurgi. Jag har klämt på fler bukar än en specialistläkare har gjort. Och sen ska jag säga, den här är sjuk, den här borde läggas in. Och då säger jag, nej men gör en DT. Jag bara, varför? Jo, jag kan göra en DT men den ska läggas in ändå för att det är säkert det här. Nej men vi väntar på svaret. Att som överläkare behöver mycket bråk med en SDR 1 eller 2. Det kan bli jobbigt, visst, en gång om dagen. Men om du har 3-4 sådana med olika specialiteter varje pass. Och sen har dina ST-läkare som har konsulterat dig som överläkare samma tjafs. Dag in och dag ut, det tär på en. Så det är den kanske den negativa delen. Och det kanske ni också märker, Värna, om du, jag vet inte om du har jobbat med akutläkare och utan akutläkare på Varbergs akutmottagning. För det kan ju vara skillnad att när vi är på akuten i Eskilstuna så jobbar de både när vi är där och när vi inte är där. Då är det liksom 2 olika sätt oftast att med oss. Ja, det behöver inte bara chas upp, det där kan göras innan, det är ingen idé att vänta på svaret. Medan man ska ha färdigutredda patienter innan man tar ett beslut. Och det är 4 timmars skillnad eller 5, 6, 7, 8 timmars skillnad ibland på de patienterna beroende på om det är natt och röntgen funkar och sådär. Och det kan bli problematiskt för er. Som, hur ska jag göra? När ska jag göra? Och det tär på er. Men ja, det är en tuff sak även för oss. För arbetsmiljömässigt är det absolut jobbigaste för en akutläkare är just det.
Den märker man kanske ännu mer nu på sommaren när i alla fall på Varbergs sjukhus så drar man ner lite, för alla ska ha semester. Och så ändå Varberg är ett ställe där det kommer massa turister, så det är flera patienter och personer på akuten som söker vård. Men vi är färre anställda på akuten och då blir det alltid, vårdplatser är också färre. Och jag hade typ några patienter där, medicin, och det var en kirurgisk patient, men patienten hade också typ lite dyspné. Och då liksom ville kirurgi att patienten skulle bli medicinsk, att det ska läggas på medicin istället för att den ska ta en kirurgisk plats. Fast den hade också en ont i buken. Och då ville de vänta på svaret för att veta att vem ska ta ansvaret för patienten. Och då som ny AT-läkare bara, kan vi inte bara lägga in den här personen så att den slipper vara på akuten där det mår skitdåligt när det liksom... Ja, jag tänker mer liksom, såklart ur den synvinkeln att det är inte trevligt för någon att ligga på akuten. Och det är också inte bästa vården för vi har massa patienter. Vi kan inte ligga liksom, vi kan inte sitta där bara med den patienten.
Ja. Precis, det är exakt det. Det är exakt perfekt beskrivet och det har vi mycket problem med. Och det är inte så att man kan inte börja med den här specialiteten och sen kan ni komma överens där uppe. Men det är sällan. De vill ha alla svar klara och de skiter i det. För att de är aldrig där nere. Det som är också lite konstigt är att det är ju specialisterna som sällan har hand om avdelningen. Alltså den administrativa delen av avdelningen. De bestämmer bara, tar bara besluten som överläkare. Då. Det är de som säger nej. Det spelar ingen roll för dem. Det är ändå underläkaren som ska göra allt det administrativa. Så den biten har jag inte heller förstått varför man nekar då. Men det är den tuffa biten av att vara akutläkare. Och det beror nog på vilka rutiner som finns. I Eskilstuna har vi väldigt tydlig gränsdragning. Där när vi jobbar och säger och vi är inte överens, så är patienten deras. Hon får komma ner och ta över patienten. Och det är sällan någon vill göra. Så då accepterar de att den ska upp istället.
Absolut. Och någonting som man kanske tänker om man inte jobbar inom sjukvården, om man tänker på akuten, så det första man tänker är att det negativa är att man måste vänta så länge. Ur akutläkarsynpunkt, varför blir det så att man som patient väntar så länge på akuten?
Två anledningar. Den första är att det finns alltid någon som är sjukare. Oberoende hur sjuk du är, det finns alltid någon som är sjukare och den personen kommer före. Och då kastar du sig ner i ordningen. Liksom. Du får vänta tills vi har tagit hand om. Det finns inte hur många av oss som helst som kan ta hand om sjuka patienterna. Det är det första. Det andra är att allting tar tid. Att skicka en röntgenremiss, det går ju snabbt att skriva efter att man har pratat med dig. Men då har jag pratat med dig 30 minuter. Ungefär tills röntgenremissen går. På ett ungefär 15-30 minuter. Och så ska röntgen prioritera det här. Då brukar röntgen prioritera inom 2 timmar, inom 4 timmar, inom 6 timmar eller mera. Så om de säger inom 4 timmar, då blir inte röntgen gjord förrän så inom 3 till 4 timmar. Då får du vänta på den. Och sen när röntgen är gjord så tar röntgenläkaren cirka 1 timme att tyda den. Då får du vänta 1 timme på den. Alla labbprover som tas tar 1 till 1,5 timme innan det blir klart. Så får vi vänta på den. Och ibland brukar alla de här sakerna tjorva. Har vi någon halksäsong, då är röntgen full, då tar det längre tid till röntgen för de jobbar för fullt. Är det någon annan sorts säsong, då brukar det kanske, en labb har lagt av med en sak, det tar längre tid för maskinen strular. Då tar det 1,5 timme istället för 1 timme. Så det finns ju jättemycket sådana saker som anledningen. Och ju längre du får vänta utan att de ser dig, så på ett sätt är det positivt, då är du inte så sjuk. Jag säger inte att du inte är sjuk, inte så sjuk. För att lyfta någonting som en debattartikel av Hanne Kjölle som kom ut idag, där de klagade på en patient som sökte mitt i natten för hosta. Och det kunde inte hon förstå varför. Och skulle börja med någonting som jag kallar för patientbashing. Det är det värsta som finns. Om man läser vidare i samma debattartikel i DN, så säger hon också att patienten togs prover. Gjorde en skiktröntgen. Och sen så skickade man henne utan att det var någonting. Och det här tycker folk att det var ett onödigt besök. Så nu frågar jag er, var det ett onödigt besök? Nej, säger Berna. Varför var det ett onödigt besök?
För att genom det du berättar, att man tog prover i skiktröntgen, så kan man utesluta flera livsfarliga tillstånd som liksom bakom den här hostan.
Men ännu viktigare, det var någon som misstänkte det. Så patienten är ju en patient, om vi kallar en dum patient. De kan inte medicin, de är medicindumma människor oftast. Och de kommer in till luckan på akuten. Då har de första filtret att de klarar sig förbi. Och sen träffar de oftast någon i triagen som tar blodtryck, frågar hur mår du, en sjuksköterska eller en erfaren någon annan. Och då har de klarat filter nummer 2. Och tredje, det är bossen, det är doktorn. Om doktorn sitter och pratar med dig och fortfarande tycker att du ser på sjuk, att man tar labbprover och skickar dig på en skiktröntgen, då misstänker man ju något. Då är inte besöket i onöden. Det är lätt att sitta med facit i hand efteråt och säga det här var onödigt för ingenting visade någonting. Men då vill jag att han körde sig säga sig i luckan och avvisar den här patienten 02 på natten. Då tror jag att det var onödigt. Men om man tar in patienter, tar prover, tar EKG, skickar dem på skiktröntgen. Fan för den jäveln som anklagar patienterna för felsök när de gått igenom 3 medicinskt kunniga filter. Så patientbashing är det värsta som finns. Och mitt mantra är, patienter söker inte fel. När patienten kommer till akuten och är oroliga och vi klappar dem på huvudet, axeln förlåt. Vi klappar dem på axeln och säger, det är ingen fara, du kan gå hem. Det räcker. Det räcker för anledning och vi ska ha den kompetensen. Kunna lugna dem, trösta dem och skicka hem dem. Det är fine. Och den patienten kostar ingenting i arbete eller admin. Så patienter söker inte fel. Det finns det med studier på det. Utan patienter söker rätt. Det är vi som gör fel. Där har ni.
Ja, och det är en väldigt, väldigt liten del av befolkningen, om än den knappt existerande, som skulle liksom spendera sin tid på att gå till akuten om de inte kände att de verkligen behövde det. Det är väldigt få som bara, åh, men vad ska jag idag? Nej, men akuten, trevligt.
Ja,
det finns bättre saker att göra.
Men det finns en liten annan aspekt på det här. Om du kommer till akuten och väntar 18 timmar så är det fortfarande snabbare än tiden till VC imorgon. Tänk på den.
Absolut.
Som du har vårdcentralstid om 2 dagar. Det är längre bort än 18 timmar på akuten. Så du kan, men jag, det är bara liksom ett teoretiskt spel. Men jag skulle inte kunna sitta på en stoljävel på akuten i 18 timmar. Visserligen. Jag skulle hellre spendera 2 dagar i sängen i väntan på vårdcentral.
Ja, oh ja. Men jag är lite nyfiken på, för mig känns det som med akutläkeriet. Att det skulle må så dåligt av andra orsaker. En kombination, jag tror att man kan sammanfatta det som stress. Och jag tror det är en kombination då av att man tänker att på akuten är det alltid stressigt. Det är alltid folk som väntar. Och man känner sig otillräcklig. Med kombinationen typ ojämn dygnsrytm. Med kombinationen att man måste fatta liksom viktiga beslut på kort tid ofta. Och att, jag vet inte, det känns som att ibland kanske det blir fel på grund av den här hela kombinationen av stressen. Det känns för mig så här, som att bara, nej, men jag skulle inte hålla i ett helt yrkesliv om jag ska bli akutläkare. Kan du prove me wrong?
Nej.
Hej.
Ja, det är inte att jag är akutläkare.
Men, alltså, det här är verkligen ingen så här rant. Jag förstår att jag har fel, jag vill bara förstå.
Nej, du behöver inte ha fel. Alltså, alla specialiteter passar inte alla. Jag skulle inte kunna bli allmänläkare. De är mina idoler, by the way. Jag skulle inte klara av att bli allmänläkare, för det är tufft. Jag klarar inte av deras tidsbok, deras hets för tiderna. Jag klarar inte av att efter 6 månader så kommer alla remissvaren tillbaka, alla undersökningssvaren tillbaka. Jag måste göra någonting med dem. Jag skulle inte klara av att vara den sista personen i nätet. När jag kan säga, men gå till en allmänläkare, han sköter det där åt dig. Men allmänläkaren, när du har utrett skiten ur en människa, så ska du stå där och säga, men det kan vara vad som helst, men jag vet inte vad det är. Jag behöver inte bry mig om sånt. Så på så sätt är allmänläkeriet mycket mer stressande för mig. Och för min personlighet och för mig jag är. Akutsjukvård, som jag berättade tidigare när jag och min läkarkollega Niklas. När vi tittar på varandra när det är riktigt hetsigt. Och då kommer vi igång. Det är då vi triggas och då mår vi fysiskt och psykiskt som bäst. Det är när det är vad du just beskrev. Det är inte stress för oss. Det är positiv stress för oss. Stress för oss är en dålig dag, långsam dag. Det är stress för oss. Men vi har ju lärt oss att, liksom att hyperfokusera, gå in och bara köra. Den här listan, fine. Gå in och jobba, mörsa bort den. Saker och ting varar inte, utan det blir bättre ibland. Så nej, det är inte stressigt på så sätt. Och man vänjer sig. Man lär sig handskas med det. Och vet att vad är riktig stress? När ska jag vara stressad? Det är när du står där och har en 4-åring som har drunknat och gör HLR på den, hjärt-lungräddning. Då har inte du tid för stress heller. Det får man ta sen. Liksom. Under min ST så var det väldigt populärt. Det har försvunnit nästan. Men någonting som heter stress inoculation training. Man utsatte sig för scenarier i träningssammanhang där man tränade på stress. Hantera stress. Och då finns det en så här typiska. Vad kan du kontrollera när du är stressad? Du kan inte kontrollera pulsen. Du kan inte kontrollera att du har zonat. Däremot kan du kontrollera din andning. Så andas i en låda, i en fyrkant. 4 sekunder ut, 4 sekunder in. Håll koll på det. Lär dig triggerord. Det finns ju olika sätt att jobba med att hantera sin stress. Och sen med vana, med att du träffar fler patienter och sjukare patienter, så kommer du hantera det. Och efter ett tag så blir det den kicken du söker egentligen. Vi är lite sjuka, ja. Så nej, men däremot tidsmässigt så går det inte att jobba på en akutmottagning som man gör med de andra specialiteterna, 40 timmar plus jour. Att man jobbar kontorstider och sen så går man lite nätter och lite helger och sådär. Det däremot går inte, för den återhämtningen räcker inte. Jag har ju jobbat som avdelningsläkare gör, eller som internmedicinare gör eller kirurgen gör, att man går 4 veckor avdelning, 1 vecka på akuten. Det går fine, för de där 4 veckorna av avdelning är ju väldigt lugna, man hinner återhämta sig. Men jag har ju också jobbat bara kontorstider. Jag gick på SÖS 5 års tid och då gick jag 3 skift. Då jobbade vi på nätterna, det var inte jourtid utan var arbetstid på nätterna. 5 år på SÖS, kaos SÖS, då som nu, inga problem. Jag mådde psykiskt och fysiskt bra. Jag gick till Sankt Göran som var jättefin akutmottagning, jättebra tider, ingen stress alls. Jag jobbade bara kontorstider plus jour. I 1 års tid, jag höll på att gå in i väggen. Så på akuten ska man inte jobba kontorstider plus jour. Utan man jobbar 3 skift. Och då jobbar man i snitt 3 dagar i veckan.
Vad betyder tre skift?
Tre skift, alltså just nu jobbar ju läkare allmänt 40 timmar, alltså kontorstider, och sen så allting som tillkommer är jourtid. Så du kan jobba att du jobbar måndag till fredag och sen jobbar du lördag också. Och sen söndag också. Och sen jobbar du måndag till fredag igen direkt efter. Så du kan ju ha, vad blir det, 16 arbetsdagar på raken. Och sen så får du din helg därefter. Och den kompen som du får från helgen, den samlas i en hög. Och sen kan du ta ut det lite i ledighet någon vecka extra här. Eller casha ut det som jag brukar göra. Akutläkare har ingen kompberg. Vi samlar inte på det. Och sen har vi arbetstid dygnet runt. Så det går inte måndag till fredag ursprung. Utan du kan gå måndag, tisdag kväll. Och sen går du fredag natt. Det var din vecka. Och komptiden betalas ut direkt i ditt schema. Så därför blir det den här fluffiga liksom schemat. Du samlar inte din ledighet på hög. Utan du får den direkt. Hälften i schemat och hälften i cash. Direkt. Ingenting sparat. Och helt plötsligt så har du helt otrolig luft i schema. Otroligt mycket tid för återhämtning. Och det spelar ingen roll att man jobbar varannan helg. Det gör med alla andra också. Inom sjukhusvärlden. Men däremot har otroligt många vardagar ledigt. Så det, när jag gjorde min ST på SÖS. Det var jag och pensionärerna på ICA på dagarna vid lunchtid. Alltså. Det är det bästa som kunde hända. Man bråkade inte på fredagskvällarna med alla andra. Liksom, utan det, så kunde man gå omkring i lugn och ro och handla på sin liksom, tisdag. Och bankärenden, inga problem. Och så, på så sätt blir ju 40 år i det arbetslivet inga problem alls.
Mm. Och det där, du prickade den. Jag hade min syster på besök som jobbar på alltså arbetstid, kontor, vad säger man, 8-16:30 typ varje dag. Och jag märkte det nu när jag jobbade på geriatriken som underläkare att det skulle ta döden på mig. Om jag har samma schema varenda dag. Jag älskar att man har olika dagar i veckan. Att man inte, alltså jag vill inte ha så mycket rutiner.
Har ni alltså, tre skift i Varberg också som när ni är på akut?
Ja.
Underbart. Visst är det härligt? Man är fluffig tid konstant.
Jag älskar det. Jag älskar det. Det är det bästa. Ja. Och det en till bra sak med akut sjukvård är att, nu vet jag inte, det kanske inte alltid är så, men du har ändå alltid en kollega som kommer efter dig. Beroende lite vad du har för patient, så oftast kan du överrapportera och du kan till viss del i alla fall hålla dina arbetstider. Så behöver du hämta på dagis 16:30 eller du slutar 16:30 och du hämtar på dagis 17:30 säger vi. Så oftast har du en kollega som kan ta över det du har påbörjat.
Det är väldigt välkänt internationellt att det är stenhård regel för akutläkarna. Det är vår arbetsmiljö. Vi är varje dag på akuten. Hade man gjort som man gjorde som underläkare, stanna kvar en halvtimme, timme varje dag den veckan man var på akuten. Och då tänker jag att du ska ha en arbetsliv med det. Det går inte.
Mm.
Det funkar inte så. Så jag själv är oftast med många AT-läkare i Eskilstuna. De liksom inte går hem klockan 7 när de ska. Liksom. Utan stannar kvar till 8. Nej men jag bara skulle. Nej, du skulle bara rapporterat över. Det finns inte jag bara ska. Så det är vi jätteduktiga på. Otroligt tydliga med. När skiftbytet kommer så rapporterar man över. Och sen har man 30 minuter kvar. Kan du inte avsluta patienten på 30 minuter. Då rapporterar du över.
Mm.
Punkt slut. Jag vet inte om ni känner till Dr. Glaucom-fläcken. Han finns på TikTok, Twitter, nej, ingenting. Det är en amerikansk ögonläkare som gör jätteroliga sketcher om alla specialiteter som alla känner sig träffade. De är så bra, alla specialiteter. Och då använder man hur akutläkaren är i burnout och sitter hos psykologen eller psykiatriken och har sin terapistund. Och sen mitt i allting så kommer en akutläkare till in. Och sen blir det en överrapportering så byter de plats. Så skiter i. Nu har tiden gått ut, nu ska jag gå hem. Och då blir överrapportering mitt i liksom. Och det är så internationellt känt att vi, när vi slutar så slutar vi. Vi går hem.
Yeah.
För att imorgon kommer jag tillbaka och gör exakt samma sak för min kollega. Så inte jag ska bara, nej det är taskigt att lämna över den här bajsmarken. Nej, direkt pang, för du kommer göra samma sak dagen efter.
Och en till bra grej tycker jag. När man jobbar som, säg att man är överläkare för en avdelning där man ansvarar för de patienterna och kriser och sånt som ska skrivas. Som akutläkare. Egentligen, vem som helst kan ersätta dig. Jag gillar den tanken. Alltså det är inte som att jag är bättre än någon annan. Säg att jag skulle välja att bli specialist inom akut sjukvård. det finns andra som är läkare eller specialister inom samma specialistområde. Och det är liksom just för att man inte har ett ansvar, ett längre ansvar för patienten. Så säg att jag blir sjuk, jag är jättedålig, jag kan inte gå till jobbet. Jag behöver inte må dåligt, absolut att man måste hitta någon som ersätter det. Men det är ingen, det är ingen
admin eller kontinuitet. Vi har ingen kontinuitet på akuten. Exakt. Och därför behöver det inte finnas någon kontinuitet på ledarskapet heller. För den dagen. Att, nej, det är helt underbart.
Man vill jobba 80% av forska. Man kan göra det. För att du kan vara borta en dag i, mitt på veckan. Liksom, och
ja,
forska på
det gör absolut ingen skillnad på patientklientelet. Nej. Vi har ingen kontinuitet. Den minst kontinuerliga specialiteten. Och det är det som är bästa just för sådana som jag. Jag vill inte ha kontinuiteten. Jag är klar med folk så vill jag gå därifrån. Jag vill inte se dem mer.
Shit, det här låter illa för oss nu. Säger hej då snart.
Jag precis, äntligen slasher.
Never again.
Däremot, det är också ångest. Det har hänt i alla fall mig redan. Att en patient som man har skickat hem dagen innan kommer tillbaka dagen därpå. Och då får man ju, alltså i alla fall jag, så mycket ångest.
Där har jag fortfarande inte lärt mig hur jag själv ska handskas med det. För att när jag styr så brukar jag säga, ja Werner, det här träffade du igår, lika bra att du träffade dig idag. Men när jag är själv på golvet så brukar jag säga, jag vet inte vad mer jag kan tillföra den patienten, så du får ta den, Werner.
Så det är vad som man lär, eller?
Jag duckar dem alltid ändå. Men jag vet inte vilket av dem som är rätt. Jag har inte kommit fram till det ännu. Om kontinuiteten är mer korrekt eller bara duckar dem så att någon ny med nya ögon ser dem.
Personligen, som AT-läkare tycker jag att jag vill alltid ta den. För jag kan alltid ändå be om second opinion. Och då kan jag lära mig, är det någonting som har utvecklats i sjukdomsförloppet som gör att personen kommer tillbaka? För man radar ju upp alltid när jag skickar hem någon så har jag en lista. Jag skickar hem det, vi hittar ingenting just nu. Men om du får det här eller det här eller det här, då kommer du tillbaka. Och då tänker jag, då kanske...
patienten. Klassiska raden i diktatet.
Precis, så de har lyssnat och så kommer de tillbaka för att de har fått något av det symptomen jag har rätt upp.
Kommer jag dö, doktor? Inte av det här närmsta veckan, men jag kan inte styra att bli överkörd av bilen när det går ut. Liksom. Det är lite av det där. Liksom. Nej, ja. Gyllene regeln tror jag man kallar den också. För, liksom. Blir du sämre, hän till, kommer något nytt som kommer tillbaka. Ja.
Okej, men det börjar bli dags att runda av. Vi ska avsluta med en fråga som vi ställer till alla gäster. Det är ditt personliga bästa hälsotips.
Två saker skulle jag säga. Nej, men allmänt är det ju träna. Jag har tränat mycket som ung. Och sen så började jag plugga och tappade det helt. Det fanns ju orsaker varför jag tränade och de orsakerna försvann, så då hade jag behövt inte träna igen. Men sen så en mentor till mig börjar köra något som heter Run Streak. Man har hört talas om det.
Det är där man ska springa varje dag, eller?
Man ska springa en engelsk mile varje dag. Det är den internationella Run Streak-regeln. Svenska Run Streak-regeln är 20 minuter. Jag kör den internationella för att jag är lat. Jag har alltid hatat att springa. Så 1609 meter om dagen ska du springa. Så hon började springa och sen så tjatade hon till sig att jag började springa. Och det var ju jobbigt, det var flåsigt och det gick i 7,5 tempo. Jag höll på att dö efter 13 minuter av min mile liksom. Men vad är det? Idag hade jag dag 1362 i sträck.
What?
Och i höst blir det 4 år med run streak för mig. Så den gjorde skillnad och det märkte jag. Alltså 10 minuter om dagen, det tar inte längre än så. Bara för att göra det. Jag är väldigt sällan springa längre, men jag hatar det fortfarande efter snart 4 år att springa. Så det är ingenting, jag plågar mig själv. Men det är en sån del av min rutin, så springer inte på morgonen så kan jag inte starta dagen. Jag mår piss resten av dagen tills jag har sprungit. Men hälsoeffekterna på mig när det kommer till kondition, springa upp för trappor med tunga väskor med akutläkarbilen, märker direkt att jag inte flåsig när jag kommer upp på samma sätt, eller så återhämtar jag mig mycket snabbare, bara på 10 minuter jogga om dagen liksom. Och mentala hälsan, otroligt mycket stabilare de senaste 4 åren. Kanske blir gammal gubbe, vem vet, eller så är det för att jag springer varje dag.
Löpningen.
Så det är extremt minimal och du kan ta det i ditt tempo. Det gör ingenting att det går i 7 tempo. Det är fint, bara du springer liksom. Eller 7,5 eller vilket som. Liksom. Och sen i december har jag börjat lyfta. Och det gjorde en jävla skillnad. fan dopaminet man får av den skiten.
Alltså det är världens bästa drog.
Ja, och jag är inte såhär, jag ska bygga någonting. Det är nästan bara marklyft. Ingenting annat. Jag kan ingenting. Jag lärde mig tekniken. Jag har PT som vill hjälpa mig med marklyft ibland. That's it. Och sen ökar jag vikterna hela tiden. För att, vad annars ska man göra? Och den inte kickar, utan liksom 2-3 timmar senare så bara, varför mår jag så jävla bra idag? För fan har jag, ja just det, jag lyfter vikter! det var det! Så, ja.
I feel you,
jag tror vi kan relatera.
Träning, vilken som helst, kontinuerlig, håll i det, och då för runstreak, simpelt som fan, kräver inget gymkort, du har skorna redan, kläver knappt några kläder, ut. Det tar 10-12 minuter om dagen. That's it. Det är mitt hälsotips till alla. Runstreak.
Wow, det var faktiskt väldigt nytt. Mm. Väldigt så här specifikt. Jag gillar det.
Ja, jag gillar det med. Och, att man keep it simple och liksom någonting som blir så tagbart. Och man kan verkligen se det framför sig. Okej, men en kvart typ. Eller 20 minuter eller vad det tar. Alltså, så här, den tiden har man. Man kan inte skylla på att nej, men jag hinner inte.
Nej.
Och den är alltså, genom sjukdom och sådär, det har varit lite jobbigt, men då tar man det lite långsammare och nej, men det är den där, jag hatar att springa, jag genuint räknar varje sekund av de här 10 minuterna fortfarande varje dag, men det går och jag vet vad resultatet är om jag slutar, så därför slutar jag inte, jag tuggar på. Nej. Och sen svårt att sluta med siffran när man är uppe i 1362 liksom.
Men alltså nej. Hatten av, verkligen så disciplinerat, jag är imponerad. För trots att jag tränar mycket så är det där ja, det är det också, men
jag kan inte, jag kommer att må för dåligt om jag slutar, så det är väl mer det.
Kul, okay. Vi har lärt oss massor, inte minst om att vad jag tar med mig är att det finns överläkare inom akut sjukvård. Att man ska aldrig säga akut medicin utan akut sjukvård. Så jag inte blir hatad. Vad annat har vi lärt oss? De tre...
Om att man inte, alltså jag tar med mig det här om att man jobbar tre skift. Och att man, jag trodde att akutläkarna var de som jobbade mest av alla och jobbade hela tiden. Men så det där tar jag med mig. Det var verkligen så här, det var ett stort plus för mig.
Det var jätteroligt att prata med dig. Väldigt härligt.
Verkligen. Verkligen. Och fint att höra att du också tagit liksom del i ansvaret att utveckla akutsjukvården i Sverige. Väldigt, väldigt välbehövligt och inspirerande.
Tack för det. Tror du att vi kommer ha en liknande stor akut sjukvård som det finns i USA? Emergency medicine. Är vi på väg åt det hållet?
Ja, utan tvekan. Det drivs ditåt och vi har hela tiden sagt om 5 år, om 10 år, om 10 år. Och sen har det gått 10 år så bara, men nu då? Nej, men om 10 år. Så, men tittar man bakåt istället och säger, vad var vi för 10 år sedan när jag började? 13 år sedan när jag började min ST. Det har ju hänt enormt mycket. När jag började så hade vi inte en egen basspecialitet. Vi fick den 2015. Så bara där och hur explosionen blev med specialister därefter. Hur många akutmottagningar vi har tagit. Och börja utveckla och expandera. Och hur vi syns nu. Och folk pratar om oss nu. Som på ett helt annat sätt än för 10 år sedan.
Mm.
Ja, vi är på väg dit. Det går sakta. Ibland kan vi tycka för långsamt. Men vi kommer komma dit. Så småningom.
Yes. Good things take time.
Yes. Yep.
Klyschigt avslut.
Så jävla klyschigt.
Nej, men jättekul att prata med dig, Arin. Och,
tack, Arin. Vi kanske blir kollegor i framtiden. Eller det är vi redan. Men,
Elsa bli när hon blir stor? Det är min fråga.
Ja, precis. Nej, men alltså, jag är också sån som jag klarar inte. Jag skulle aldrig kunna ha avdelningsjobb eller sitta så där. Men jag vill lite mer free spirit i att jag har inte riktigt lurat ut om jag ens vill göra en ST. Jag vill göra en ATV har jag bestämt mig för. Men sen är jag väl lite så här, alltså jag tycker att kvinnohälsa och framförallt typ unga kvinnor med typ så här ätstörningar och sådana grejer är sjukt spännande och vill kunna hjälpa mycket, men liksom förebygga psykisk ohälsa. Framförallt kvinnor, ätstörningar, många så här övergrepp, allt sånt. Det är någonting jag brinner väldigt mycket för och exakt i vilken form och hur jag ska göra det är ännu lite oklart, om man ska starta någon klinik och ha ett bra team eller hur man ska göra. Men jag har inte en färdig plan, men jag vet ungefär riktning.
Då tipsar jag dig om att börja på kvinnokliniken Södersjukhuset.
Ja, det är en bra. Jag har hört talas om det, men jag har inte så mycket koll.
Väldigt gamla goda kollegor och välkända namn där. De har Sveriges enda, tror jag, akutmottagning för våldtagna människor blev det nu. Förut hette akutmottagning för våldtagna kvinnor. Sen ändrade de till människor, för män blir också våldtagna. Och andra också, för all delen, inte bara män och kvinnor. Och sen har bland annat Bita, som jobbade på akuten ett år samtidigt med mig i SÖS-akuten, vi gjorde ST där, bytte hon till kvinnokliniken, och sen har hon startat upp AML-mottagningen där för könsstympande kvinnor. Otroligt mycket information ute i Sverige och motverkande och hur man jobbar med det. Så de har ju otroligt många projekt där. Så mitt tips, så som jag har sett det, finns säkert de andra kvinnoklinikerna i landet gör ju också liknande arbete, men den har varit nära och vet och är otroligt varm när jag gjorde min randing där. En av de gosigaste morgonmötena jag har varit med.
Jag gillar det. Ja, men det gillar jag.
Kliniken är helt underbar. Och det skulle vara ett sätt att komma in. Annars skulle jag rekommendera barn- och ungdomspsykiatrin för dig. Där kvinnokliniken kan jobba mot det. Akut gynekologin, du kan ha operation. Alltså gyn, KK, obstetriken har du också. Hela det där är så jävla brett. Så du kan ju bli subspecialist i någonting. Ja. Och grotta ner i det, men du har någon sorts bredd kvar. Men barnpsykiaterna har ju tufft, de är få. Men det gör så att du får lättare ST. Och du kan lägga upp en plan mycket lättare, eftersom du har mycket större förhandlingsutrymme när du väl är klar. Just det. Och där kan du jobba mycket med barn, transhälsa när det kommer till barn, allmänt anorexi och mycket sånt där som kommer till barn. Alltså det är ju, allting börjar ju där, och även det sexuella, så när det gäller barn så går de ju alla via BUM. Nej, BUP menar jag, förlåt, BUP, ja, barn- och ungdomspsykiatri. Ja. Så där har du de två stora ingångarna. Sen vet jag att du jobbar med, säkert vill jobba mycket hälsa med fysisk aktivitet och sådär. Mm. Men det var väl Madde som rekommenderade mig att kontakta er.
Ja, exakt.
Ja, hon är psykiater och jobbar otroligt mycket med just hjärnhälsa. Och det var hon har varit med överallt med just att jogga. Att man mår bättre av att fysisk aktivitet. Så det finns ju så kvinnokliniker, gynekolog, obstetriker, barn- och ungdomspsykiatri eller psykiatri. Där har du. Men med psykhållet så har du otroligt mycket mer tid och flexibilitet, tror jag, än du skulle ha haft med. Men det är tidigt, jag vet inte, du är inte klar än, va? Du måste göra AT.
Jag måste göra AT, exakt. Jag
måste inte... för fan åtminstone.
Ja. Nej, men jag har flyttat till Stockholm nu, och det blir ju AT, antingen Varberg eller typ någonstans runt Stockholm, så typ till exempel Eskilstuna eller någonting som är lite närmare. Skulle du rekommendera Eskilstuna för AT?
Jag skulle rekommendera överallt som AT, just get it done. Det är vad jag säger. Åk till Kiruna, gör det. Spelar ingen roll vad du gör det. Och folk säger, men är det bra AT? Det är lika bra och lika dåligt överallt. Och om ni kollar på AT-rankingen, helt seriöst, kolla på AT-rankingen. Den är på 6. Det är en 6-skalig. Och skillnaden på absoluta toppen och absoluta botten är ungefär 2 poäng. På en 6-skalig. Fuck, spelar det för roll? Kolla, de hamnar på 50:e plats på 3,5 i snitt. Det är inte så jävla dåligt på en 6-skalig 3,5.
Nej, det är bra poäng.
Ja, så den sämsta jävla AT:n är fortfarande good enough. Och get it done, tror de bryr sig om att ge er utbildning eller? Nej, ni är arbetskraft, helvete. Käften, jobba, lär dig något. I bästa fall. Och sen så, om du har tur att hamna någonstans där Värna, liksom i Varberg, där akutläkarna har en basplacering på akuten, ta den hellre. Säger jag.
Ja, exakt.
Som akutläkare. Men en jävla bias att lyssna på mig då. Liksom. Men get it done. Det är det viktigaste. Spelar ingen roll var det är. Och stanna inte i Stockholm och vicka ett jävla år eller två. Jag har varit AT-studierektor för Sankt Görans. Alla ansökningar under 9 månader. Papperskorgen direkt. Jag sket i vad du har gjort. Har du gjort mindre än ett år papperskorgen? För det finns 400 sökande till varje tjänst. Och jag ska kalla 40 på intervju. Då kommer inte jag välja någon som har bara gjort ett år. Liksom. När det finns folk som har gjort 2 års vik. För då kan jag använda det i produktionen. Det är då de tänker på. Småställena. de tar det direkt. Du ska inte vänta en dag efter, en sommar kanske efter examen. Inte längre så för AT. Så sök överallt i landet.
Interesting.
Jag gillar det också att ha andra AT-forum. Men kolla på listan och kolla betygen. Det är inte så stora skillnader.
Nej, men det kan jag verkligen tänka mig. Ja,
spännande. Ta bort på 10. Och sen kollar du mellan 20 och 50. Nästan ingen skillnad.
Nej, men det kan jag tänka mig. Alltså, jag vet ju, Luleå som ligger längst ner nu, jag jobbar ju där nu och det är ett bra sjukhus. Jag pratar med någon som är AT-lar och det är bra. Så jag vet att alltså, rankningen är också väldigt obrydd i. Det är mer, vill jag bo i staden i 2 år typ och kan, ja, sådana saker.
Sen är Luleå jävligt tråkig stad och blåser mycket och synderbinder.
Nej, du pratar med Lulebo. Så att nej.
Jag vet det.
Jag tror, det låter som att du inte har varit.
Jag har varit där. Jag var konsultare under 8 månaders tid var 6:e vecka tror jag i Luleå. Aha. I Sunderbyn.
Som akutläkare?
Som akutläkare som handledare åt ST-läkarna som var där.
Vi fick ju karriärtips här.
Ja, lite bra.
Ja, verkligen. Det. Perfekt, det vet du bra.
Ja, verkligen.
Jag har mycket att tänka på.
Tack så jättemycket, Annie.
Men tack själv.
Tack själv.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Värna, jag vet inte om det beror på att Arin har en egen podd eller om det bara är naturligt, men har han inte en otroligt bra poddröst? Jag tycker den var så bekväm att lyssna på.
Jag håller med. Jag tänkte på det när vi spelade in och också när jag klippte avsnittet. Jag bara, jag måste jobba på min röst. Bara, man ska sitta och ha lite byktryck typ. Men han hade absolut en väldigt bra poddröst.
Jag tror också att vissa har bara, jag tror det är till viss del naturligt också vad man har liksom. Men man har ju på något sätt, alla har ju sin personliga röst. Vissa är typ behagligare att lyssna på varandra. Så ja, tack Arin för dina ljuva stämma. Okej, om vi ska gå in lite på vår vecka. Igår var ju en speciell dag, Värna.
Ja, det var jätteroligt. Alltså det här var så oplanerat som det kan vara. Jag skulle spendera några timmar, faktiskt inte ens många timmar, men några timmar i Stockholm och träna innan jag började köra från Stockholm till Varberg och gick till Henriks arbetsplats där han jobbar på CrossFit Nordic och där sitter jag och värmer upp och då kommer Elsa till gymmet klockan, jag vet inte vad klockan var på morgonen, 7 kanske.
Ja, alltså jag blev så chockad när jag ser ditt litet hörn där så sitter du och stretchar. Så ja, det var verkligen kärt återseende. Vi fick en liten rolig liten del träning tillsammans med när vi gjorde den här plankutmaningen. Det var verkligen som att vi är två barn som får återförenas och börja leka igen. Det var så roligt.
Jag vet, och vi fick både så här, förresten plank challenge hittar ni på vårt Instagram, att lyckas säkra. Och vi båda fick sån här, alltså som vi pratade om igår, bara vi följde ju träningsschema som vi hade bestämt vad vi ska göra. Och så ville bägge bara börja umgås och typ leka runt och sådär. Och så bara, nej men vi måste faktiskt, vi har liksom begränsad tid. Och så ville man, det som du sa igår, att bara man tar en godis och så vill man ha mer. Men man är ändå disciplinerad och så fortsätter man på sitt nyttiga bana. Men man vill bara flumma bort tiden.
Ja. Eller som två så här kompisar i skolbänken som så här, man måste sitta där och räkna sin matte. Men det enda man vill göra är att prata.
Ja, alltså jag var så disträ i tankarna. Jag bara, och så, men jag blev också typ lite ledsen för jag insåg att det är verkligen, alltså den delen har vi tappat så mycket. För i och med att vi inte bor på samma plats och jag har inte bott på länge. Så det är verkligen en sorg att tappa den där spontana, bara umgås spontant. Eller ja, men ses fysiskt mycket mer. Det går inte att underskatta den fysiska energin.
Nej, och det har jag också tänkt på. Att någonting jag tyckte att du och jag var så väldigt bra på när vi bodde båda i Göteborg. Var att vi båda var så duktiga på att vara spontana. Att vara så här, men vi ses på vägen, typ på cykelvägen för att cykla till Delsjön och ta ett dopp. Och sen är det inte mer med del. Bara göra sådana små saker i vardagen tillsammans som inte var planerade. För annars är det så ofta som det inte blir av någonting. Och det saknar jag verkligen.
Ja, men jag håller med, jag håller med. Ja, det kanske kommer någon gång. Vi får se. Livet visar.
Så är det. Ska vi gå in på våra lyckokillers och sedan våra lyckopillers?
Okej, trots att det är 7 år sedan jag flyttade hemifrån till Sverige. Och jag tänkte att jag kanske vänjer mig vid tiden, med tiden att säga hej då. Men jag har verkligen inte gjort det än idag. Eller jag reflekterade över det att jag tycker fortfarande att det är skitjobbigt. Att säga hej då, möta den här tomheten. Du vet, man har klump i halsen. Man vet inte när man ses igen. Man har haft jättetrevliga dagar. Och sen ska man bara abrupt liksom åka iväg själv. Oftast åker jag ju själv liksom. Jag tycker det är jättejobbigt. Och så satt jag och tog färjan. Jag brukar ju flyga nu för tiden. Och jag fick sådana throwbacks till 2016 då jag flyttade. Jag liksom tog bilen med samma färja. Flyttade mina saker så mycket jag kunde ta med mig. Och satt där och liksom var på väg till det okända. Jag hade ingen aning vad som förväntade. Och det är klart att jag liksom, jag är så glad över allting jag har fått. Och jag skulle aldrig byta de åren mot någonting. Men det är ändå en stor sorg att vara så långt ifrån familjen. Och det är inte alls samma sak att facetima. Man, liksom, man missar alla de här spontana familjemiddagar. Bara sticka hem en kväll och hälsa på mamma och pappa. Och lite sådana saker. Så det känns som att även om jag känner att jag hör hemma i Sverige, så kommer jag alltid inte riktigt höra hemma varken här eller i Finland. Och så avslutande ord, väldigt lång uppläggning. Men jag satt och funderade vad jag har lärt mig av alla de farvälen jag har tagit. Och så kom jag fram att i alla fall så har jag lärt mig att ingen känsla vara för evigt. Utan trots att någonting är jobbigt för stunden, så oftast så lättar det med bara några timmar eller en halv dag. Och också, kanske kan låta själviskt, jag vet inte. Men jag har också lärt mig att det är så otroligt viktigt att ha en bra relation med sig själv. Och våga möta den där tomheten och klumpkänslan. Så det är lärdomar, men det fortsatt kommer vara jobbigt framöver, tror jag. Säger hej då.
Wow, jag blir helt paff av hur jag sitter här och relaterar. Det är verkligen, det du beskriver är väldigt likt mina känslor varje gång jag åker upp till familjen i Luleå och man ska säga hej då. Men också det här du sätter fingret på, att genom att på något sätt kliva över till andra sidan och flytta, och också som du och jag har gjort, ändå gjort det på egen hand. Sen har man skaffat sig partner på eftersom, men det är ofta man reser själv och man bara också faktiskt kan inse att man måste vara vän med sig själv. Man klarar sig själv, man blir självständig. Och det är något fantastiskt fint med det. Sen lika så tycker jag man inser att familjen betyder så mycket för en. Och man kan också lära sig uppskatta det på ett annat sätt. Och inte lika mycket ta det för givet. För att man märker också när man åker vilken skillnad det blir. Och på något sätt kan jag känna en väldigt stor tacksamhet för att jag ändå har den här familjen att åka till. Tänka sig vissa som inte har någonting alls att åka till. Det är för mig en skrämmande tanke, men det är en verklighet för många.
Och också en verklighet för många att man kanske besöker familjen men man längtar därifrån. Att man inte liksom saknar dem på samma sätt. Man kanske inte kommer överens på samma sätt. Man kanske inte har samma värderingar. Det är också väldigt fint att längta. Att känna längtan. Det är ändå en positiv känsla, skulle jag säga.
Absolut, 100%.
Som i många saker så kan vi relatera och bonda över det här.
Min lyckokiller fortsätter på kroppsliga teman. För nu när min fot tillåter mig att träna igen. Och jag faktiskt är tillbaka på svensk mark. Och kan träna, för jag har samlat upp nu på CrossFit Nordic som vi pratade om. Men nu har jag ändå inte möjlighet att träna som jag vill. För att jag har fått någon typ av jättekonstig förkylning som har varit, startat som en klassisk förkylning med bihålor, hosta, lite snuva. Men det här var typ 1,5 veckor sedan. Och den gick väl över för det mesta, det här att man känner sig helt trött och slut. Men nu är jag fortfarande helt extremt hostig på framförallt nätterna. Och det kliar i halsen och jag kan få så här panikhostattacker. Då känns det som att jag inte kan få någon luft. Så jag är liksom inte i form för att köra någon konditionsträning. Och jag får köra ganska lugn styrka. Och jag börjar bli så trött på att inte få träna som jag vill. För det är ändå en sån stor del av livet. Och det här att man inte känner sig på topp. Alltså typ i morse vaknar med lite huvudvärk. Känner mig inte alls pigg. Kan inte sova bra på nätterna. Jag vet att det är väldigt många som är förkylda nu och som kan relatera. Och ena stunden blir jag typ arg på mig själv för att bara sluta deppa över en liten förkylning. Men ibland ser jag också bara att man måste få vara lite deppig över sina egna liksom struggles. Även om de inte, eller ja, om det är Ilans problem på det stora hela. Så alla er där ute som också är i sjukstugan eller vabbar eller jag vet inte vad som ens kan hålla er tillbaka från träning. Så vi får bara hålla i, håll ut.
Absolut, jag håller med dig. Man ska inte behöva, alltså om du och jag känner så här, tänker så här att ja, men det är någon som har det värre, så kommer du och jag alltid, då kommer vi aldrig få klaga över någonting. För det är bara ett faktum, vi är födda i sådana länder där vi kommer liksom, det är någon som kan alltid toppa våra problem,
ja,
så, att
oh,
säga,
ja.
Så att säga. Och det, är, det värsta man kan göra är neka sig själv att få känna sig deppig eller trött eller ledsen över en sak. Bara att det finns en begränsning i det hela så att man inte går runt hela dagen och är liksom deppig och sur. Så jag tycker att du har helt rätt att sätta fingret på ah, men det här stör mig men jag gör ändå någonting åt det. Du var på gymmet igår och gjorde så gott du kunde. Men vad irriterande. Man vill ju bara ta ett piller som löser allting.
Ja. Ja, men jag tycker också det är störigt när man känner typ att man har gått igenom sjukdomsprocessen och logiskt sett, det borde vara klart nu. Jag borde liksom ha blivit frisk nu. Men det bara blir inte bättre. Och man känner för varje dag som går bara, jaha, det blir inte bättre. Jaha, en dag till. Jaha. Så, ja. Men. Ja. Jag har fått hostmedicin utskriven idag. Så kanske kan jag sova lite bättre i natt.
Kanske. Fast det finns ingen vetenskaplig evidens att hostmedicin hjälper. Men det kanske är psykologisk effekt. Vi hoppas på
placebo.
Det.
Placebo. Ah. Ja. Ah. Tråkiga läkarsvaret.
Ah. Det är det folk alltid vill ha. Framförallt ja, alla föräldrar till barn. Men det finns ju inte sånt som hjälper på riktigt.
Nej. Men million dollar question.
Ja.
Ah, ja. Vanna, vi går till lyckopiller nu. Jag känner att jag behöver bli peppad.
Jag var så här, jag har så många saker jag hade kunnat välja. Men den här veckan tänkte jag välja något väldigt konkret. Så det kan bli en boktips till alla lyssnare. För vi har startat en bokklubb med några AT-läkare på sjukhuset. Och som första bok så valde vi läsa en bok som heter Färskt vatten till blommorna. Extremt bra bok. Alltså, hallå, ni måste läsa den. Ni vet den här känslan när man börjar läsa en bok. Och efter kanske 15 sidor är man helt hooked. Så, ja. När jag flög till Finland. Jag hela tiden jag väntade på flyget. Hela flygplanet gick liksom så snabbt. För att jag bara läste. Jag kan inte på kvällarna lägga ifrån mig den här boken. För att den är så bra. Så att vill man peppa sina höstkvällar och ha en bok man ska läsa så rekommenderar jag det här. Det är en bok, jag ska bara kort förklara. Det är inte för djup och svår bok. Men den är inte heller ytlig och så här. Det är lite romans och romantik. Men det är inte heller den lättaste sån här sommarbok. Ah, jag har inga bra ord att beskriva boken. Men den
säg
är
något kort om vad den handlar då. Alltså, är det en flicka, en pojke, eller är det bara kort handling liksom?
Det är en kvinna som är i huvudrollen. som kommer från en ganska svår bakgrund och hamnar ihop med en man som inte behandlar henne alls bra. Och så mycket i tiden i boken placeras på när hon jobbar i ett på en begravningsplats, så kyrkovårdare heter det. Ja, ett yrke som kanske inte ens finns längre. Och den är så vackert skriven, väldigt så här rik i språk och vackra beskrivningar av olika saker. Ja, man måste bara helt enkelt läsa den för att förstå. Och ingen sån bok där man måste läsa en sida flera gånger för att förstå, utan det går ganska lätt läst ändå, även om den har saker som får en att tänka mycket, vilket jag uppskattar i böcker. Jag har jättemycket boktips. Jag har läst hela sommaren hur mycket som helst, men jag väljer den här gången. Ja, så bra bok. Ni måste läsa den.
Kul. Bra grej. Jag känner att vi kanske får föra in Värnas boktips i varje poddavsnitt. Du verkade ju det väcktes en glöd inom dig och bara wow.
Jag vill bara gå och läsa boken typ nu.
Och det är bästa känslan.
Jag laddade den faktiskt även som ljudbok. Jag älskar framförallt läsa själv. Men jag laddade ner den som en ljudbok för att när jag körde från Stockholm till Varberg så kunde jag fortsätta lyssna. Jag kunde inte liksom låta bli. Okej, vad är din lyckopiller?
Okej, något helt annat. Nämligen något jag gjorde i söndags. Då jag blev inbjuden till en mässa i Stockholm. Och det här var något som heter Framtidens mat. Och jag blev så peppad av att vara på. Vi hade liksom en liten frukost först. Och sen kunde vi gå på mässan som också var öppen för alla. Vem som helst. Helt gratis. Och kortfattat kan man säga att det var en mässa som handlade om växtbaserad mat. Och hållbarhet. Hur vi kan äta hållbart. Och det var massa föreläsningar och seminarium där man pratar om växtbaserad mat på olika sätt. Typ om hur barn kan påverkas av att äta vegetariskt och mycket kring hälsa. Det var även en överläkare där som har skrivit en bok om kost. Tyvärr hade jag inte lyssnat på alla seminarium jag hade jättegärna velat. Men det var så många eldsjälar där och det var så goda grejer. Allt var veganskt och så bra grejer och så kloka människor. Du vet en sån här dag när man bara känner att man blir superboostad och får tro och hopp för framtiden. Sån känsla. Det var underbart. Så det blir min lyckopiller. Och försöka få fler att få upp ögonen för att äta mer växtbaserat. Jag är inte vegan, jag är inte ens vegetarian. Men jag tycker det är så roligt att lära sig laga mer mat som är gjord på rena råvaror, mycket från växtriket och ja, men allt så typ kikärtor och bulgur och ja, men allt möjligt. Det går ju så otroligt mycket gott. Jag har blivit väldigt inspirerad. Så jag ska försöka dela med mig mer av sånt också på sociala medier tänker jag. Men det peppade min vecka denna vecka då.
Vad roligt. Nu ger vi konkreta tips om veckans lyckopiller. Det är alltid skoj.
Ja faktiskt. Det känns bra.
Mm, precis. Vi tackar oss för den här gången. Glöm inte följa oss på Instagram. @lyckansläkare. Och för Elsas vardags strålande energi. @ElsaHassler. Och för mig. @VerdaMadeleine. Och glöm inte att prenumerera. Nej,
nope. Oh, det är lika kul varje vecka. Du ska alltid styla. Kör en gång till.
Och glöm inte prenumerera oss på Spotify. Nästa vecka är vi tillbaka med psykiatrikan Birgitta Huva. Och vi ska prata om självmord.
Det var ett väldigt fint avsnitt, men såklart också väldigt tungt. Det känns som ett av våra viktigare avsnitt som jag tror att alla kommer lära sig någonting av att lyssna på. Väldigt tänkvärt. Så det ser jag också fram emot att få släppa och dela med oss av.
Mm, absolut. Våga prata om det svåra. Hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Och vi är alltid jätteglada att höra från er om ris och ros och tips vad ni vill se mer eller lyssna mer om. Så välkomna med feedback.
Ja, ta hand om er så hörs vi om 2 veckor igen.
Värna och Elsa.